Så där, hjärtligt välkomna till dagens bibelforum. Vi ska idag beröra ämnet varför en ny bibelöversättning. Och ämnet är valt med tanke på att en ny bibelöversättning har utkommit i dagarna. Eller för en dryg vecka sedan så kom äntligen Svenska folkbibeln ut. Den ser ut så här i den mindre utgåvan. Och de som vill ha lite större bokstäver kan få den då i ett lite större format här. Som jag har ett exemplar med mig. Ja, den finns bara i hårda pärmar än så länge. Men den kommer om en dryg månad också i mjuka skinnpärmar. Sådär. Om man vill beställa den så kan man gå in på internet och göra det. Eller man kilar ner till någon bokhandel. Eller man kan få låna en broschyr här och titta var man kan beställa. Jag ska säga lite allmänt då om den här översättningen och om översättningar överhuvudtaget. Varför översätter vi Bibeln? Och närmare bestämt, varför en ny bibelöversättning? Bibeln har ju översatts. Det är den bok som har översatts allra mest. Och varför översätter man på nytt? Svaret är väl att språket förändras. Och dessutom när man läser och läser i grundtexten så kanske man kan ibland förstå vissa ord och vissa satser lite bättre till följd av att vi har mera material att studera och att jämföra. Men det allra viktigaste är väl att texten som den är given ska komma läsaren till del så tydligt som möjligt. Så tydligt och klart som möjligt. Och språket förändras ju i en rasande fart, så man räknar med att i framtiden måste kanske nyöversättningar komma mycket tätare än vad det hittills har gjort. Den senaste utgåvan av helbibeln kan vi ju säga är 1917 års översättning. Då hade man arbetat i över 140 år för att få fram den. Så att mycket har ju hänt sedan 1917 och dessförinnan. Mycket som står där bygger då på forskningar man gjorde under 1800-talet. Nu så kommer det ju ytterligare en översättning om ett år precis. Och det är då en statlig kommission som har arbetat mycket länge. I en 25 år. Och då kan man ju fråga sig, kunde vi inte ha lugnat oss och väntat på den översättningen? Varför har Svenska folkbibeln arbetat med en översättning också? Jag ska försöka att förklara lite grann varför. Den statliga bibelkommissionens översättning vill spegla, kan man säga, det vanliga forskningsläget när det gäller Bibeln, Bibelns tillkomst och Bibelns innehåll. Och det vanliga forskningsläget, och med vanligt menar jag då det dominerande, kan man säga, vid olika universitet. Det är att man utgår ifrån att Bibelns innehåll är en reflektion av olika människors tankar vid olika tider. Så när man ska försöka förstå en viss bok i Bibeln, det är ju en rad böcker som finns inom Bibelns pärmar. Om man kan sluta sig till att den här boken har komponerats, ska vi säga 700 år före Kristi födelse, så frågar man sig vilka tankar fanns eller kunde finnas i Palestina vid den tidpunkten när boken har kommit till. Vad tänkte människor på den tiden? Vad kunde de tala om och belysa och hänsyfta på? Jag har nyligen haft debatter med företrädare för Bibelkommissionen där jag har ställt kritiska frågor och sagt hur kan ni översätta det och det hebreiska uttryckssättet på det viset. Och då har man sagt att vi måste fråga oss hur har människor när den här texten blev till tänkt. Inte bara hur har författaren tänkt utan hur har de som har lyssnat, hur har den tidens människor förstått saker och ting. Och bakom detta ligger alltså ett ställningstagande, nämligen att när Bibeln säger att här har vi inte en reflektion eller en reflex, en förmedling av vad människor har tänkt, utan det som här står, det är inte vad människor har klurat ut och tänkt på, utan det är vad Gud har uppenbarat för människor, för utvalda profeter och en avgörande person då i samband med dessa texters tillblivelse är alltså Gud. Varför kan då inte bibelöversättare och bibelforskare försöka förmedla vad ska i så fall denne Gud har sagt? Vad har han velat att olika profeter ska förmedla? Varför nöjer man sig inte med att försöka lyfta fram det? Jo, bakgrunden är att eftersom Gud inte kan studeras på vanligt sätt, han kan inte demonstreras, man kan inte beskriva Gud genom vanlig empirisk forskning, så räknar man inte med någonting som övergår vanliga erfarenheter och sådant som empirisk forskning kan fånga in. Då kan man ju genmäla att lika lite som man då kan bevisa att Gud finns, så kan man ju lika lite kan man bevisa att Gud inte finns. Men det är den vanliga vetenskapsmodellen som ni vet, att allt sedan 1700-talet närmast så försöker man hela tiden att hitta vanliga förklaringar, empiriska inomvärldsliga förklaringar till allting. Det är därför också kring 1700 som det blir en väldig omsvängning när man försöker förklara skapelsen. Tidigare så tänkte man sig att det finns kanske en skapare som har skapat. Och från och med 1700-talet så blir den vanliga uppfattningen att skapelsen har skapat sig själv på något vis. Och att man försöker förklara hela universums tillblivelse utifrån det som man kan iaktta i nuet och bakåt i historien så långt man kan se saker och ting. Och då måste man ju räkna med oerhört långa utvecklingsperioder och tänka sig att om bara tillräckligt lång tid går så kan så småningom allting bli till på något sätt. Det är ju den liksom grundläggande hållningen. Ja, den här hållningen blir ju lite besvärlig då för trosamfund. Och den kristna tron menar ju att den bygger helt och hållet på Bibeln som Guds uppenbarelse. Skulle man kort sammanfatta den kristna tron så handlar Gamla testamentet i stor utsträckning om vad som har hänt med människan och hur Gud i sin godhet vill rädda människan. Och hur Gud då går till väga genom att söka reda på den vilsna och fallna människan och erbjuda människan en räddning. Och denna räddning ska grundas på att Gud själv skall sända sin Messias som skall gottgöra vad människorna har brutit. En Messias skall komma och ställa till rätta. En Messias ska betala människornas syndas skuld. Och en Messias ska uppfylla den lag som människan måste uppfylla för att kunna vara gemenskap med den helige. Och då har man sammanfattat Bibelns innehåll så att Gamla testamentet talar om vem som skall komma och vad denne Messias skall göra. Och Nya testamentet talar om denne Messias har kommit och denne Messias har gjort det som var utlovat. Därför så håller man då samman i en helig kanon Gamla testamentet och Nya testamentet. Och man säger att Bibeln är i grunden en enhet som hålls samman av Messias eller Kristus som är Bibelns kärna och stjärna. Om man nu istället nalkas Bibeln utifrån synpunkten att här har vi reflektioner från människor, människotankar, då är det svårt att tänka sig att det finns något enhetligt mönster i alla dessa 66 böcker. Och det blir svårt att tänka sig att det finns verkliga förutsägelser om Kristus i Gamla testamentet. Hur slår detta igenom då i översättningen? Ja, man kan se hur det delvis har slagit igenom redan 1917. Men inte i så hög utsträckning. Men till en del så tonade redan 1917 ner många av de messianska profetiorna. Det kan ni märka själva om ni tar äldre översättningar som inte var färgade av det här nya vetenskapsidealet. Till exempel Karl den XII:s bibel eller Gustav Vasas bibel eller den ursprungliga Lutherbibeln eller King James version. Och där satte man ju ofta in rubriker som talade om här föreligger en messiansk profetia. Och så jämför ni det med 1917 så märker ni att det är ganska olika. Man märker det tydligast när det gäller Saltaren. Det finns ju en rad så kallade messianska salmer och de har i stor utsträckning försvunnit i 1917 års översättning. Man tolkar dem annorlunda. Men man gick inte så långt i 1917 års översättning, utan en hel rad messianska profetior kommer tydligt fram. Man kan till exempel läsa i Jesaja, se ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Och man ser det som en profetia om Messias ankomst, som betyder att det är folk som vandrar i mörker och dödsskugga skall se ett stort ljus. Men Bibelkommissionen, som nu kommer med sin översättning om ett år, har lagt fram provutgåvor och förslag. Och enligt dessa provutgåvor och dessa förslag så försvinner så gott som samtliga messianska profetior. Så det finns inte längre något löfte om en messias som ska komma enligt Jesaja 9. Utan man översätter så att det bara reflekterar och skildrar den innevarande situationen när texten ska komma till. Så det talas inte om någon kommande messias som ska födas, utan man översätter det med presens eller förfluten tid, att ett barn redan har fött och att det syftar på att kungen har fått en son inne i Jerusalem på 700-talet. Eller, säger man, syftar det på kungens egen tronbestigning. Så de olika messianska profetiorna blir skildringar av någonting som redan har hänt eller håller på att hända. Men det beskriver inte någon kommande frälsare. Då kan ju översättarna få problem med en del uppgifter, som att den som födes är Gud, är Guds son. Och hur gör man då? Ja, men vi tar Jesaja 9, så står det ju där att hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud. Då översätter Bibelkommissionen inte mäktig Gud, som det står ordagrant, El, Gibor, utan gudalik hjälte. Och den föreställning som då är möjlig, att man tänker sig att den innevarande kungen eller denne kungs son hoppas man ska vara en gudalik hjälte. Då har man alltså tonat ner utsagans påstående om att det är Gud. Om jag nu gör ett hopp till Nya testamentet, så vet ni ju att enligt apostlarna och enligt Jesus Kristus själv, så är de här texterna som jag tänker på nu riktiga förutsägelser eller profetior om Messias. Det handlar inte om någon kung i Gamla testamentets tid eller om något kungabarn i Gamla testamentets tid, utan det handlar om Messias, reellt och avsiktligt. Och hela Nya testamentet bygger på detta, att den verkliga, inte inbillade uppfyllelsen, utan den verkliga fullbordan eller uppfyllelsen av dessa texter har kommit. Jesus själv, enligt evangelierna, säger gång på gång: skrifterna vittnar om mig, texterna handlar om mig. Ni läser Mose, Mose har skrivit om mig. Och apostlarna säger likadant. Paulus far runt och talar med först och främst judarna, och sen när han blir bortstött så går han också till hedningarna, och han hänvisar då till de gamla rullarna, alltså gammaltestamentliga texter, sitter och läser igenom dem och pekar: jag säger ingenting annat än vad som står här. Vad som står här skulle komma, det har nu kommit. Och så här i juletid och adventstid så känner ni igen många texter som läses. Och man menar ju då att detta som är förutsagt går i fullbordan i och med Jesus Kristus. Detta är bakgrunden till att Svenska folkbibeln har kommit till. Om vi får en bibel som, vad ska vi säga, inte enligt vår mening bara översätter bibeln i all sin otrolighet, om man så vill, sådan den är, utan är styrd av vad man anser är mänskligt och rimligt möjligt, så kommer man att liksom riva sönder bibelns enhet. Och sambandet mellan gamla och nya testamentet går helt förlorat. Bibelkommissionen vet ju att det är ett samband. Och därför säger man så här ofta när man nu gör om profetiorna till någon bara inomvärldslig bespegling. Så säger man att det här syftar då på en kung i Israel. Och sen längre fram, men enligt Nya testamentet så syftar det här på den kommande Messias. Så det blir indirekt en polemik i många noter mot Nya testamentets tolkning på så vis att den tolkningen återger inte vad som ursprungligen är menat eller tänkt. Profetian om att Messias är själv ett under, som det står i Jesaja 9, och tillblivelsen är ett under, att han födes av en jungfru. Se, jungfrun skall bli havande och föda en son. Det blir då, se, en ung kvinna är havande och föder en son. Och det syftar då på en av hovdamerna drottningen i Jerusalem. Då vet ni ju hur Nya testamentet säger om Jesu födelse, att i och med att Jesus föddes av Maria så fullbordas det som står i Jesaja: se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Och då nämner man i Bibelkommissionen att en sån tolkning har liksom inte realgrund och inte stöd i texten. Så det Nya testamentet säger är en uppfyllelse, en rätt uppfyllelse är det egentligen inte. Utan man måste omtolka eller läsa om Gamla testamentets text på ett nytt sätt. Och inte så som det var tänkt ifrån början. Det finns, vi senare träffar, gå igenom konkret texter, så jag tar inte upp konkreta texter så mycket just idag, där vi då kan läsa innantill och se hur det står. Men jag kan nämna en sak som kanske då är typisk för folkbibeln som kontrast till Bibelkommissionens tänkande. Om vi går till första Moseboks 3 kapitel och 15 vers, så står där det här kända ordet: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Det här stället har ju tolkats som det första löftet till människorna som har vänt Gud ryggen, att det ska komma en avkomma från kvinnan som ska kunna krossa fienden. Bibelkommissionen översätter inte han ska krossa utan säger det, utan att det har stöd i hebreiskan, har singularis, han, denne ska krossa. Och det handlar inte allmänt om människor som ska döda ormar eller någonting sådant. I en not till detta ställe står det i Svenska folkbibeln: här ges det första löftet om seger över ormen, det vill säga djävulen, Uppenbarelseboken 12:9. Segraren, kvinnans avkomma, presenteras efterhand närmare. I första Moseboken som Abrahams, Isaks och Jakobs avkomma, i Saltaren som både Davids son och Davids herre, i Jesaja som jungfruns son och telningen från Isais rot, i Mika som den evige som kvinnan skall föda i Betlehem. Här nämns lite om den röda tråden, hur detta löfte preciseras mer och mer. På alla de här ställena där det talas då om Abrahams avkomma, Isaks avkomma som ska ge välsignelse, så översätter Bibelkommissionen istället att det handlar om en välsignelse som redan har kommit. Alltså den materiella välsignelse som Abraham redan har fått. Så att när det ordagrant står så här i texten: i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade, så att det ska komma en välsignelse via Abraham och hans avkomma, så översätter Bibelkommissionen att man ska önska sig den välsignelse som du har fått. Alltså ungefär så här: att jag hade lika många kameler som Abraham. Och så översätter man genomgående. Så det blir alltså inte någon framtida välsignelse. Det talar inte om en framtida välsignelse, utan det skulle syfta på någonting som redan har kommit. Nu kan jag nöja mig med kanske att läsa några ställen för er som då kraftfullt talar om den kommande Messias. Ett ställe som jag vill citera är Mika 5. Där talas det om Messias, att han är den evige själv. Vi vet ju att judarna på Jesu tid höll fast vid detta, att det ska komma en Messias. Så man trodde inte som Bibelkommissionen att texterna bara talar om en tidigare kung i Israel, utan talar om en kommande frälsare eller Messias. Men man kunde inte tänka sig, eller man hade svårt att förlika sig med tanken att denne Messias samtidigt är ett med Herren själv. Att Gud blir människa, att Messias verkligen är Gud. Så här står det i Mika 5. Vi har satt rubriken Messias ska komma från Betlehem. Ni kanske minns att judarna på Jesu tid gav besked när de vise männen undrade var ska Messias födas någonstans. Är det inte i Jerusalem som vi har trott? Och så slår man upp just det här stället och säger nej, det är i Betlehem. Så man tolkar detta som syftande på Messias. Och hur står det där? Jo, så här står det: men du Betlehem Efrata, som är så liten bland juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Därför skall han överge dem fram till den tid då hon som skall föda har fött. Här betonas alltså att den som hon skall föda, och som Jesaja då kallar för jungfrun. Det betyder inte den unga kvinnan som man säger, utan Alma betyder på alla ställen en ung flicka som icke har ingått någon sexuell gemenskap med en man. Det vet man av alla ställen som det förekommer. Det var en rationalist på 1700-talet som första gången ändrade uppfattning och sa att Alma betyder inte jungfru utan en ung kvinna. Och det var Wilhelm Gesenius. Och hans argument var detta: det står ju att jungfrun är havande. Alltså kan Alma inte betyda en kvinna som inte har varit i gemenskap med en man. Så det är det bevis man då hade att hänvisa till. Detta att den kommande Messias är gudomlig, är från evighet. Det uttrycks på ett mycket speciellt sätt också i Ordspråksboken. I Ordspråksbokens 8:e kapitel från den 22:a versen så talas det om Messias. Men här kallas Messias för någonting annat än i till exempel Jesaja. Där kallas han för Herrens tjänare. I Ordspråksboken kallas han för visheten. Ni kanske minns hur Jesus i Nya testamentet anspelar på detta och säger: visheten har fått rätt av sina barn. På ett ställe. Nå, vad står det om visheten i Ordspråksboken 8, 22 framåt? Jo, Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg. I 1917 står det skapade mig, vilket är oriktigt. Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt, från begynnelsen innan jorden fanns. Innan djupen blev till föddes jag, innan källorna flödade av vatten, när bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns, då föddes jag. Innan han gjort land och fält och jordens första stoft, när han beredde himlen var jag där, när han välvde en svär över djupen, när han fäste skyarna i höjden och djupets källor bröt fram med kraft, när han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt, när han lade jordens grund, då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag, alltid jublande inför honom. Jag jublade över hans värld, jag gladdes över människorna. Den här texten tog man fram i Nicea när man där skulle framhålla att sonen, Messias, är född och icke skapad av samma väsen som fadern. Ni känner till den nicenska trosbekännelsen. Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som fadern. Men det fanns ju en annan uppfattning som man bekämpade då, den arianska, som sa att Messias och Jesus Kristus är inte av samma väsen som fadern, utan bara av liknande väsen och har skapats liksom en lägre eon. Och den uppfattningen har man då anknytit sig till inom en kritisk forskning, och man har översatt här att han skapades. Och så står det redan i 1917 års översättning. Och Bibelkommissionen går här ännu längre och markerar, gör här Messias till en av Guds skapade väsen. Han är, kan alltså inte vara Gud själv och ett med Gud och den evige. Ja, hinner jag ta något... Jo, man kan säga när man läser den här översättningen så vill vi alltså bara förmedla vad texten själv säger. Om texten säger att Gud talar och Gud uppenbarar, så översätter vi så. Om vi skulle tro att det inte finns någon Gud eller Gud uppenbarar sig inte, så får vi ju inte läsa in då den uppfattningen i texten. Utan vi måste förmedla vad Bibelns text säger, och sen får man i andra sammanhang distansera sig från texten om man vill det, ge uttryck för att man tror det inte om det skulle vara på det viset. Men precis som med all översättning så får inte översättaren föra vidare egna tankar, utan han ska föra vidare och tolka det som han översätter säger. Om det är en levande person som säger kanske något som man inte kan tro på, så ska alltså det man inte kan tro på ordentligt föras vidare. Vad som händer i Bibelkommissionen är att man utgår ifrån den troståndpunkten att allting som står här är en återspegling av människotankar. Det är inte någon uppenbarelse som man ska förmedla.
Det är sant. Jag är här nu i Michelland. Ja. Det är mig du har pratat med om Larm
och sånt. Okej.
Så du vet.
Bra.
Att det finns, jag har slagit över på grönt.
Ja, det är bra. Tackar. Man skulle kunna tänka sig vilket liv det skulle bli om en kommission skulle översätta Koranen och gå in i Koranen med och liksom tona ner allt som där påstås. Låt oss säga Vi som sitter här, kanske de flesta av oss, vi tror inte att det stämmer. Och alla anspråk som där reses är, tror vi inte kanske har täckning eller är sanna vittnesbörd. Men åtar man sig uppgiften att översätta det, så måste man ju förmedla exakt vad som Muhammed säger, vad han säger att han har sett. Och sen får man i andra sammanhang diskutera och eventuellt ta avstånd ifrån det som man då har läst och hört. Så menar vi att det måste också vara med Bibeln. Sen är det en annan sak att vi är övertygade om, som har arbetat med det här, att Jesus och apostlarna har sakliga skäl och saklig grund för sin uppfattning, sin övertygelse, att det som händer med Messias, det är verkligen det som redan har beskrivits i förväg och förutsagts i Gamla testamentet. Och det är också den kristna övertygelsen. Man är inte kristen därför att man har tagit sig en tro någon annanstans ifrån och sen stoppat in den i texten, utan man är kristen därför att man har tagit över den information och den tro och har satt tilltro till det som texterna förmedlar. Ja, med de här orden tror jag att jag måste släppa ordet fritt. För jag har tänkt mig att vi ska ta det lite kortare nu. Ifall vi så småningom ska spela in det här, inte på band som vi gör hittills, utan föra över det på en CD, så kan vi inte hålla på lika länge. Så jag stänger av nu bandspelaren, så får ni ställa frågor, så kan vi gå in på en rad andra saker också.